Hej och välkommen till Morotspodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Idag träffar jag Anne Dirksen och vi ska prata om frivillig hantering. Vill du veta mer om mig eller Anne efter avsnittet så kika in på min hemsida lenamanea.se. Idag ska vi prata om frivillig hantering.
Ja.
Vad är det för någonting?
Frivillig hantering är när vi lär hästen med hjälp av positiv förstärkning eller med hjälp av godis att välja att delta i saker som eventuellt kan vara jobbiga. Till exempel att hästen själv kan välja att delta att bli sprayad till exempel, trots att han kanske från början tycker att det var obehagligt. Eller välja att delta i veterinära procedurer såsom att bli stucken av en nål i halsen eller få bandage eller liknande saker. Det kan vara väldigt många olika saker. Men oavsett vad det är för procedur så handlar det framförallt då om att lära hästen att frivilligt delta.
Hur frivilligt blir det då när man faktiskt ger godis och att man inte får något godis om man inte deltar?
Ja, det kan man ju verkligen fundera på, för det kan ju bli en etisk frågeställning kanske och huruvida var gränsen går. Och man vill ju gärna jobba med godis för att det samtidigt motbetingar en jobbig situation. Alltså då gör vi, med hjälp av godis så gör vi den jobbiga situationen lite bättre. Det kommer kännas lite bättre för att vi i alla fall får lite godis trots att jag blir stucken, vilket såklart alltid kommer göra ont hos hästen. Så på det viset är det en bra idé. Vi kan ju se då om vi jobbar med frivillighet i de här situationerna att om hästen deltar för att den vill ha godis och inte för att den känner sig bekväm med det, då kan vi se en lång latenstid. Alltså då kommer vi se en tveksamhet hos hästen och vi kanske kan se olika tecken hos hästen som visar att den inte är bekväm. Det kan vara lugnande signaler till exempel eller stresstecken. Till exempel att hästen höjer huvudet eller vi ser en liten svischning av svansen. Vi kan se att hästen lutar sig lite ifrån eller försöker backa undan lite grann. Vi kan se en spänning i ansiktet. Sådana saker, sådana tecken som gör att okej, hästen deltar, det ser ut som att det är frivilligt men den är inte bekväm. Så det gäller ju verkligen att kunna läsa hästen för att kunna se om det är frivilligt eller inte. Eller om hästen är okej med situationen eller inte.
Mm. Och sen tänker jag då i vilka situationer man gör det här och inte. Vad använder man till?
Så att vi kan ju använda det här som en förberedelse för situationer som måste göras. Som vi vet att hästen tycker är obekväm. Till exempel så vet vi, jag har en häst som har eksem och då behöver jag kanske flugspray på henne. Då vet jag ju att jag kommer behöva göra det för hennes bästa. Och då kan jag redan tidigt på våren eller på vintern förbereda genom att börja lära henne att sprayflaskan är okej. Och därför är det såklart viktigt att träna hästen löst framför allt. Så att hästen kan visa de här tecknarna och kan gå undan ifall den tycker att vi har gått för långt. Och det som gäller då är att vi framförallt börjar träna på en låg nivå. På en sån nivå där hästen faktiskt är okej med det. Och därifrån stegvis i den takten som hästen klarar av går vidare och vidare. Och gör vi det här på ett skickligt sätt så kommer det bli bättre.
Mm. Och jag tänker så här, ja absolut träningssituation, men så bara händer det någonting och så måste man göra någonting. Hästen skadar sig, behöver åka med transporten, hästen är inte frivilligt i transporten. Vad gör vi då?
När det gäller sådana akutsituationer, då tänker vi inte att vi då tränar, utan då gör vi absolut allra bästa för vår häst och ger den vård den behöver. Och man har kunnat se då att även om jag till exempel nu har fått en sårskada på ett ben och jag inte har tränat på just det, men jag har tränat på sprutor eller jag har tränat på andra saker, ögonvård, då kan vi ändå se att hästen är snabbare okej med den typen av vård också, just för att jag har tränat i andra liknande situationer. Så att det kommer underlätta även för de situationer som du ännu inte har hunnit träna. I den här krissituationen, då kan vi göra en hel del med den övningen som vi kallar för godismaskinen. Och då innebär att vi står, i princip så står vi och matar hästen med godis hela tiden för att den ska stå ut med någonting obehagligt, till exempel. Vilket kan vara en väldigt bra, ett bra alternativ till bremsning, till exempel när man vrider om hästens överläpp för att den ska lugna ner sig.
Men när jag kommer ut och behandlar så är det ju ofta så att folk vill ställa upp sina hästar i stallgången och de får inte äta. För det är så som många terapeuter vill ha det. Jag vill ju hellre ha en häst som är bekväm i sin box och gärna äta. För en häst som äter hö, den är ju okej med väldigt mycket mer. Och ibland när jag kommer ut så är det ju så att jag är tvungen till att dra sönder bindväv eller någonting där det har blivit en ärrvävnad och sådär. Och nu går jag aldrig över hästens gräns. Men när de står och äter hö under tiden så är hästens gräns någon helt annanstans än när de inte äter hö.
Mm.
Är det godismaskin då, just att de har fri tillgång till hö under tiden man behandlar?
Ja, en låg version av den, definitivt. För då kan man ju också tänka att hästen faktiskt har någonting annat att göra. Om den bara står där, så det är klart att den har inget annat att göra än att prata med dig om behandlingen. Men har den mat att äta eller den kan fokusera på något annat. Man kan ju också ge den en typ av berikning då. Någonting att sysselsätta sig med. Så blir det mycket lättare att stå ut med den behandlingen som eventuellt är obehaglig då.
Det finns ju en del metoder inom psykologin som EMDR. Och det finns ju alltså tapping och sånt här. Och de går ju lite ut på, alltså man sitter med en jobbig känsla och så samtidigt så gör man ögonrörelser eller knackar på kroppen och så får man en helt annan känsla, alltså det lättar. Och jag tänker att just det här med att man gör två saker samtidigt gör ofta att man kan inte vara helt koncentrerad på en av grejerna, utan man går in och ut ur det.
Mm.
För mig låter det som att det blir lite likadant, fast alltså genom att man koncentrerar sig på mat eller godis då.
Mm, absolut, för det kan ju ändra känslan i situationen.
Mm.
Och det är det som är hela grejen. För att det är känslorna i slutändan som avgör huruvida vi vill upprepa den situationen igen eller om vi vill undvika situationen igen. Så att om vi kan ändra känslan eller förbättra känslan för hästens del, så kommer det ju vara en jättestor skillnad inför nästa gång.
Och hur ser det ut när du tränar frivillig hantering då? Alltså om du börjar från början och så till ett... Det blir ju ändå att du får hästen dit du vill ha den. För det är ju... Du har ju ett mål med träningen.
Ja, ja, man har ju ett väldigt tydligt mål. Att man faktiskt kan genomföra en viss typ av behandling. Och jag försöker dela upp det i så små bitar som möjligt. Speciellt om det finns olika typer av komponenter. Nu tänker jag till exempel att... vi kan behöva ha handskar på oss och bara det kan vara en trigger för hästen. Det kan vara en lukt som finns som kan vara en trigger för hästen. Det kan vara att det är två personer som är med, inte bara ägaren men att veterinären kommer. Och det kan vi träna på separat och så vidare och så vidare. Så kan det vara olika föremål som vi behöver ha. Och vissa hästar blir otroligt triggade och oroliga när vi själva blir spända över situationen och känner att vi måste hålla i hästen. Och bara det kan skapa ett problem. Om vi hade kunnat slappna av i situationen och kunnat ge hästen lite mer frihet i det, så kanske den hade varit mer okej med olika saker. För att vi inte försöker hålla i den då. Men om vi tänker väldigt praktiskt, hur ser det ut då? Då kan jag tänka att jag har min häst lös i paddocken eller ett annat område som är lite lagom så. Och så börjar jag med någonting som heter exponering. Jag vill se först var hästen är okej med det jag ska göra. Om vi nu tar sprayfläskan, det är ett ganska lätt exempel att prata om. Så kanske jag är på ganska långt avstånd och börjar med att spraya lite grann i luften. Ifrån hästen mot marken kanske. Och se, är min häst okej? Kan den stå och beta under tiden eller äta hö under tiden? Vad gör den? Och så närmar jag mig den försiktigt och ser liksom, var blir den uppmärksam på mig? Och då kan jag väldigt tydligt se att här går nog gränsen för hästen. Här är den bekväm, här är den inte bekväm. Och då vet jag var jag kan börja träna. Och därifrån kan jag då spraya, säg att jag gör spray och sen kan jag ge hästen godis där den är. Förhoppningsvis är det inte allt för långt bort, i så fall behöver man kanske vara två personer. Eller så får jag gå fram och lägga godis i en skål till den till exempel. Och därifrån jobbar jag helt enkelt tills hästen är mer och mer bekväm, tills jag kan vara nära den. Sen kan man ju jobba med en typ av startknappar som vi brukar prata om. Det är nästan oundvikligt att prata om när vi pratar om detta. Då blir det så att hästen själv startar proceduren så som vi pratar om. Så i det här fallet med sprayflaska blir det att hästen till exempel trycker på en target, den trycker på en knapp på ett objekt som varpå jag då sprayar, och efter det får den godis. Så det blir trycker på target, spray, godis. Trycker på target, spray, godis. Och man har kunnat se då att det här är ett mycket effektivare sätt att träna än om jag bara gör spray, godis. För när hästen känner att den kan påverka situationen och när hästen kan starta den här proceduren, så får den en känsla av kontroll. Och känslan av kontroll är förstärkande i sig. Så att vi får två förstärkare. Vi får förstärkaren i kontrollen och vi får förstärkaren i godiset. Vilket gör att många hästar blir jättemycket mer bekväma och kan stå ut med mycket mer, mycket snabbare. Alltså vi kommer snabbare fram till resultat än om vi bara gör spray godis.
Mm. Jag skulle ju varit på kurs i frivillig hantering och startknappar hos dig. Och så förberedde jag mig på att åka iväg dagen efter, och så på kvällen kommer det ett meddelande från dig. Vart var du någonstans? Och då hade jag ju tagit fel på dag.
Typiskt.
Väldigt typiskt, men nu förstår jag det mer. Jag har lyssnat på en del poddar och hört, det finns ju många som pratar om det här, men
ja.
Nu blir det väldigt tydligt för mig i alla fall. Det som jag tänker på är ju just det här med att man motbetingar någonting och hur man vet att hästen verkligen ändå är okej med det.
Vi behöver lita på latenstiden. Alltså när, speciellt om vi använder en startknapp då till exempel. Med tanke på att det kanske inte finns så mycket annat att göra, utan det finns en startknapp. Det är klart hästen kommer trycka på den om det finns en historik av att det leder till godis. Och speciellt i den situationen så kan vi se att vissa ivriga, klickarglada hästar kommer trycka på knappen. Trots att de inte är helt okej med det som sker efter. Men det som händer då är att latenstiden blir längre. Alltså vi ser att hästen blir tveksam eller visar orostecken när den ska trycka på knappen igen. Så när tiden mellan att den har fått sin godis och att den väljer att starta proceduren igen, att den blir, tiden blir längre eller vi ser orostecken där, då är vi ute på halis. Så lita på det. Vi kan inte köra över hästarna utan att vi märker det om vi är uppmärksamma på de här tecknarna.
Och hur gör du då om du märker att latenstiden börjar bli, nu hittar jag på här, vi ser om det är, om jag tänker rätt, att om hästen ändå startar beteendet, kan du nästa gång välja att spraya åt andra hållet och så får man godis, alltså att man sänker kraven, eller hur gör man?
Definitivt.
Då?
Definitivt. Man backar tillbaka, man sänker kriterierna tills jag får bättre latenstid och tills jag får en lugnare avslappnad häst.
Mm.
Ibland kan vi också se det i nästa pass. Så att säga att jag tycker att passet har gått jättebra. Och latenstiden kort, hästen trycker på, allting går bra, jag kan spraya längre och längre. Men nästa dag, dagen efter, så ser jag en tveksamhet till att påbörja den här situationen igen. Kanske hästen är så här, lite tveksam till att gå fram till targeten eller gå fram i det här rummet, eller då visar den, kanske trycker några gånger och går sedan därifrån. Då vet jag att jag har gått lite för långt dagen innan. Så det är lite individuellt hur snabbt hästar visar det. Men man lär sig ganska fort med sin egen häst hur den fungerar i de här situationerna.
Och nu blir det också tydligare för mig varför jag inte har behövt klicka för sadel på Shanti. Jag började ju göra det så här, klick godis, och hon blev bara förvirrad över varför jag skulle klicka för sadeln, för att det var bättre att bara ge henne en liten hög hö och stå och prata, eller äta i och så lägga på sadeln. Hon har inget bekymmer med sin sadel, men då tänker jag att skulle hon haft bekymmer med sadeln så skulle hon visa det redan när sadeln börjar närma sig.
Ja.
Ja.
Har du inget problem så skapa inte ett problem.
Nej, och det här är bra, Anne. För att jag tror att det är det som många gör. Att man, då vill man ta varje situation som finns och att allt ska bli frivilligt.
Mm.
Men har man någonting som redan funkar, det är inte ett problem. Så bra,
du, det finns alltid saker att träna. Så det är, ingen, det är inte så att vi är brist på problem att träna på, så att säga. Så att gör det inte svårare än vad det är. Och med det sagt så tycker jag också att det är värt att fundera på, vad vill jag verkligen ha på frivillig startknapp? Mm. Alla saker är inte lämpliga att ha på startknapp faktiskt. För vissa saker kommer vi göra ändå. Till exempel, nu måste hästen få en spruta. Eller nu måste hästen gå in i transporten för att den har kolik och annars kommer den att dö. Då kommer inte jag använda startknapp just den dagen. Men i träning kan jag göra det. Så att det behöver verkligen fundera på, för att vad gör vi om hästen då inte trycker på startknappen? Då har vi ingått ett löfte i att om jag kommer inte spraya på dig om inte du trycker på knappen. Då kan jag alltså inte spraya min häst den dagen om den säger nej. Så att det är verkligen värt att fundera på vilka saker ska vara frivilliga och vilka saker ska inte vara frivilliga.
Mm. Det där är intressant. Mm. Och jag, nu pratade jag med dig om det igår med min ena hund som jag tänker träna frivillig klippning på, men sedan åka iväg och klippa klorna på honom under tiden vi tränar, för jag tror att det kommer att ta tid innan det blir frivilligt, för att han tycker inte om att klippa klorna. Och vi har bara liksom hållit fast honom och gjort det, och sen har han fått godis. Men man märker tydligt att han blir väldigt stressad av situationen. Men just för att jag vill ha det frivilligt, men jag kommer nog inte kunna ha det frivilligt
tills det är dags.
Nej, ja. Precis. Och då är det bra, precis som du sa då, att man bestämmer sig också för att, ja, men om man sprayar kanske då i paddocken så är det frivilligt, men sprayar man i stallgången någon annanstans så är det inte frivilligt. Eller precis. Kan man göra så?
Ja, absolut. För att inte förgifta sin träning. För att inte förstöra det man precis har tränat på, och sen kommer du helt plötsligt göra det ändå. Ja. Så det är väldigt smart det med kloklippningen, för då har du en situation där, där hunden verkligen kan lita på att det är frivilligt, och andra situationen är det inte det. Och så gör det så gott du kan, såklart.
Ja,
då. Ja.
Och du har ju verkat känt det jättemånga gånger, och idag var första gången som hon inte riktigt ville vara med helt plötsligt. Och då sa du, nu får du prata med henne, gå och mata henne. Och då stod jag med maskrosor och så fick hon klick och godis, och sen så var vi färdigverkade.
Ja. Så det är ju ett bra exempel på att det är inte helt frivilligt. Hade vi frågat henne så hade hon sagt nej tack.
Mm.
Men vi kan lösa situationen på det bästa sättet vi kan. Jag kommer verka din hov ändå, för att jag är här nu och behöver göra det. Men vi står och matar dig med godis så att det känns så bra som möjligt för dig. En situation som är olämplig att ha en startknapp i, till exempel, är när vi ska börja rida hästen när den har en historik av ridning som inte varit frivillig, inte varit belöningsbaserad, eventuellt traumatisk upplevelse, vad det nu kan vara för negativ historik. Om vi då frågar hästen, kan jag få lov att sitta på din rygg, så kommer den baserad på den negativa historiken säga nej tack, eller hur? Mm. För den vet inte ännu vad din plan är. Den vet inte ännu att det skulle kunna vara på ett annat sätt.
Ja, äntligen kommer vi in på det här.
Ja.
Jag visste inte att du skulle ta den här vändningen. Men det här är ju verkligen det som jag är mest intresserad av. För att eftersom jag jobbar med att få ryttare så bra som möjligt i kroppen. Och få ett så klart hjälpsystem som möjligt till hästen, en så tydlig tyngdpunkt som möjligt, och att det mesta egentligen ska ske genom att hästen överlämnar sin balans till oss. Och så ser jag inte att det ser ut så speciellt ofta. Då undrar jag ju, vad säger hästar till ridning när vi har fixat ryttarens kropp, men många har redan slutat rida sina hästar för att hästarna säger nej, du sitter inte på min rygg. Hur gör vi nu då? Ska man ha en ny ryttare då om man har en häst som redan säger nej? För det här är något som jag har tänkt på. Okej, din häst säger nej till ridning. Men om jag kommer och sätter mig på det, kommer hästen säga ja då?
Det här är väldigt svårt att svara på, för det här är nog individuellt. Och det kan ju
som
också,
alltid såklart.
Eller hur?
Ja.
Och det kan vara väldigt svårt för att det finns så många komponenter i detta. Alltså vi har eventuellt en ryttare i dålig balans. Vi kan också ha en historik av smärta. Alltså att hästen inte är bekväm med sin sadel. Det kan ju vara därför den säger nej. Den kanske har ont i ryggen. Den kanske, vad det nu kan vara. Så att det är svårt att lösa allt på en gång. Men vi ska såklart försöka få alla de pusselbitarna så att det inte finns någon anledning till hästen att tycka att det är obehagligt att bli riden. När vi väl börjar rida igen, såklart. Och då tycker jag att om hästen säger nej, som i att den visar stresssignaler när du ska hoppa upp eller försöka undvika att du hoppar upp, då tycker jag absolut inte du ska rida. Utan då ska du backa tillbaka och köra den här motbetingningen och träna med godis även vid uppsittningen för att komma dit, såklart. Men nu pratar jag om en häst som...
Jag räcker upp handen här.
Ja.
Men du pratar om motbetingning men inte en startknappsprocedur.
Nej,
så det är två olika saker här.
Det är två olika saker. Ja.
Så vi motbetingar och kollar vart är hästen okej. Är sadeln okej 3 meter bort? Okej, då får vi godis för det. Och så tar vi oss ett steg närmare. Men vi frågar inte om ett startknappsbeteende.
Nej, det gör vi inte. Och det kan ju vara så att du börjar med att lägga en handduk på hästens rygg. Mm. Att det är där du behöver börja. Och det bestämmer ju hästen. Var den behöver tränas, så att säga. Det kan inte vi bestämma. Utan det ska ske helt enligt individens behov. Men säg då att vi har en häst som vattnar, till exempel min häst, som är helt okej med att jag hoppar upp på honom. Det är inget problem. Han säger, ja, visst, hoppa upp. Men sen är han inte helt bekväm. Så om jag frågar honom med hjälp av en startknapp eller startbeteende, då säger han nej. Men om jag hoppar upp så visar han 0 stresstecken. Då kan jag tänka att jag behöver inte fråga honom, utan jag hoppar upp och när jag hoppat upp så gör jag träningen så positiv som möjligt. Och där kan jag göra skillnaden som gör att han sen också kan säga ja om jag frågar honom med en startknapp. Och då är det dels absolut, du behöver absolut komma och hjälpa mig, Lena, att bli en bättre ryttare för vattnars skull. För att han ska kunna tycka att det är bekvämt att bära mig. Men samtidigt så behöver jag jobba med belöningsbaserad träning från ryggen så att han tycker att det är roligt det vi gör.
Jag skulle vilja liksom testa det här på hästar som redan är ridna med positiv förstärkning och har en ändå positiv inställning till ridningen, men som ibland säger nej om det är för att ryttaren är ur balans. Men det här är ju bara liksom saker som jag funderar kring, därför att det är det jag är så intresserad utav.
Mm. Ja, och sen kan man absolut se hästar som ibland, vissa dagar tycker att de är okej med att bli ridna och ibland säger de nej.
Mm.
Och det kan också vara intressant, för då kan det ju vara ett dagsläge, en dagsform eller någonting som har hänt under natten eller mitt läge för dagen. Är jag spänd? Kommer jag med negativa tankar eller kommer jag med spänningar till min häst? Och det är klart att den kanske inte vill ha mig på ryggen just den dagen. Så det kan finnas många olika sätt att bemöta det här problemet faktiskt.
Ja, och det här är ju också en fråga just för att jag vaknade i morse, så vi hade en ganska tuff arbetsdag igår. Och sen så hade jag liksom lite ont i skuldran. Nu kan jag ju egenbehandla mig så att jag har inte ont nu.
Mm.
Men om någon hade kommit och velat rida med min rygg i morse så hade jag liksom inte sagt ja. Men sen så bjuder man dessutom på en jättegod chokladkaka som är nybakt. Då kanske jag hade sagt ja, fast att jag egentligen inte är okej. Och så tänker jag att då hade min skuldra förvärrats.
Mm.
Hur långt ska man dra det här? Alltså, för jag är ändå lite inne på att det kan bli manipulerande med godis.
Ja, jag håller verkligen med dig. Men då vill jag återigen lyfta det här med lugnande signaler och latenstid.
Ja,
lita
precis.
På
för jag hade ändå så här, det gör ont, men okej, jag äter chokladkaka.
Du kommer och ha grimas i ansiktet. Det syns på folk när de har ont. Och man, även hos hästar så pratar man om pain face, till exempel. Där man kan se olika tecken i ansiktet på hästen som visar på smärta. Och det finns så mycket kunskap om det nu än vad det har funnits tidigare. Ibland ser jag på Facebook saker komma förbi. Och det var en tjej som red sin häst och hästen bockade. Och då var hon övertygad om att det är inget fel på hästen utan den måste uppfostras.
Mm.
Och där kan vi se en annan ytterlighet. Alltså när hästen uppenbarligen är extremt obekväm med situationen. En häst som bockar säger väldigt, väldigt högt, nej, du behöver hoppa av. Och det, alltså nu, vi pratar inte om de situationerna, utan det är så uppenbart fel att göra så i min värld. Mm. Så att vi pratar inte ens om det i denna fonden, utan vi pratar om det här mysgränsland, eller det här första. Oj, det här får du klippa, Evelina.
Nej, det tror jag inte att jag ska göra. Jag tror att jag kommer behålla allt det här.
Ja, nu flummar jag iväg. Men för mig är det så stora skillnader. Och jag kan tänka mig att vissa personer missar det kanske. Mm. Att hästen switchar med svansen i ridningen. Eller bockar eller gör sådana saker. Liksom. Det, för mig är det långt, långt ifrån okej. Okay.
Ja.
Absolut inte rida sådana hästar.
Anne, jag är jättenöjd.
Mm.
Tack.
Bra, tack själv. Thank you.